I alla fall, han sätter sig i fåtöljen och han säger ah.
Det där igen.
Man
är...
Alltså, jag tyckte jag gick för fort fram här.
Alltså det är så bra. Varför gör han det?
Och välkomna till 007-podden med herr Jonas Hedberg
och en viss Anders Hultqvist.
Här är vi.
Back again. Och vi är båda möra som vanligt. Kanske något mörare än vanligt.
Va? Det var så vi var vid förra gången. Menar du att du är ännu mörare?
Ja, men det var väl du som var mör förra gången. Jag var ju ganska i gasen.
Vi är framme vid Pierce, andra film. Tror han sätter den till rulle eller är det som vanligt?
90 prick.
Dopp.
Du, Pierce kan inte sätta någonting annat än 90 prick.
Mm. Vet du, jag trodde att jag lämnade Bond. Men det är ju ett jättelid. Jag lämnade Bond när jag var barn alltså. Vid tid för hämnd. Sen var det ju ett långt uppehåll i Bond-filmerna. Ja. Sen kom GoldenEye som jag i och för sig inte såg när den var ny.
Nej.
Men sen återkom jag till den här för att jag hade ju börjat kolla på Hongkong-film.
Mm.
För här är ju Michelle Yeoh.
Ja.
Så då tittar jag på den av den anledningen istället.
Vad har Michelle Yeoh gjort som är särskilt bra?
Man kan börja med Koreans Police Assassins. Det här är roligt, den har väldigt många namn. Police Assassins aka Yes Madam, In the Line of Duty 1 och 2. Super Cops Ultra Force 2.
Vänta nu, det här är titlar för en och samma film.
Ja, det här är en och samma film.
Wow.
Den även känns som Police Assassins 1 och 2. Men Police Assassins kan vi kalla det. Som även är med sin Therotrop som är en annan.
Cool. Police Assassins dubbelmackan.
Ja. Regisserad av Korean som var koreograferade alla Jet Li-scener i hans amerikanska filmer.
Ja, ah, det är bra skit alltså.
Absolut.
Rent kampsport.
Det är tre komiska karaktärer som är typ som Three Stooges som får lite väl mycket spelrum i den här filmen.
Är Michelle Yeoh en av de här tre?
Nej, det är tre knasiga karar.
Ja, men Michelle Yeoh är liksom huvudrollsinnehavaren.
Ja, han är en tuff Hongkong-snut.
Mm. Men vad är det? Vad...
Sen gjorde hon en Supercop med Jackie Chan.
Fightas hon kung fu eller vad har hon för...
Hon har dansbakgrund. Ja, massa goa rullar. Once a Cop, där hon fick en spin-off, sin karaktär i Supercop. Men sen, något roligt för oss. En av våra favoriter.
Jaha.
I Hongkong-scenerna. Nu vet inte jag om det är så många här, jag minns inte.
Ja, nu pratar du om den här filmen.
Om den här, Tomorrow Never Dies. Stunt coordinator Philip Kwok. Som koreograferade en av våra favoritfilmer, Story of Ricky.
Åh, Story of Ricky! Nej, är det sant?
Ja.
Wow, Story of Ricky är ju kanske ett av mina favoritmoments när det gäller film överhuvudtaget. Jag och Anders såg den på en stor duk på Jakobsbergs folkhögskola för typ 12 år sedan. Och vi skrattade konstant i ungefär en och en halv timme.
Men där vi fann varandra.
Det var där vi fann. Ja, men det kanske var det. Det kanske var där vi fann varandra. Det var ju bara du och jag i den här enorma salen och satt vi och kollade på den här stora duken och på Story of Ricky.
Otextad på... Den var dessutom dubbad, tror jag. Det var till thailändska eller någonting.
Oj, okay.
En kinesisk film. Ja, inte den bästa utgåvan alltså.
Nej, men Story of Ricky, det är ju en sån här kultfilm. Det är så mycket knasigheter som händer i den. Och det är splattrigt och allt möjligt.
Det är en splatterkung fu. Vi kanske tar oss an den i framtiden.
Ja, det hoppas jag vi gör. Den är fantastisk.
Han var en av The Five Venoms. Ett gäng Pekingoperaskolade kung fu-nissar som gjorde en massa Shaw Brothers-rullar som är awesome.
Och nu pratar du om den här Kwok, eller vad heter han?
Ja, precis. Koordinatorn. Han dyker upp här.
Ja, han är med som i filmen också.
General Chang.
Så vi General får Chang, okej. Okay.
Liten roll kanske.
Ja, men vad härligt.
Action coordinator på Hardboiled.
Men vad härligt. Jag kände mig lite låg inför den här filmen, Tomorrow Never Dies. Jag minns den som något av ett sömnpiller. Men nu måste jag säga att jag är peppad. Det här ska bli kul.
Ja.
Härligt.
Peppen är igång.
Okej, vi tar oss an. Tomorrow Never Dies.
Och vi är ner. Och ner.
Ja, okej. Okay. Jag är tillbaka. Vi har sett Tomorrow Never Dies, Pierce Brosnans andra Bondfilm. Och ja, GoldenEye, den var ju nästan en fullträff. Det här är ju... Ja, det är ju som det är med Bondfilmen, eller hur, Anders? Man ser en bra film och då vet man nästa kommer suga. Och ja, lite så är det ju. Den var inte helt fruktansvärd, men den var ju verkligen inte bra.
Vet du vad Roger Spottiswood gjorde? Jag kände igen namnet där, tyckte jag.
Roger Spottiswood var alltså filmens regissör.
Mm. Turner & Hooch.
Oj, har han gjort Turner & Hooch?
Och Sjätte dagen i alla fall. Sen har han ju okay. Ganska många. Han har ju regisserat 37 filmer. Eller det är massor som är på gång här.
Många skitfilmer.
Tycker du lägger in en värdering?
Som vanligt så verkar det vara min plikt i 007-podden att komma med värderingarna. Eftersom du envisas med att bara sitta i ditt lilla hörn och grymta lite.
Jag värderar väl för fullt. Vad ska du få höra?
Ge mig en värdering. Kom igen nu då. Kära lyssnare, nu ska Anders värdera. Vi väntar alla med spänd...
Nej, men alltså, jag menar, det kommer komma under kvällens gång.
Jaha, mm, okej. Okay. Men då sätter vi igång då.
Eller när ni nu lyssnar.
Mm.
Det är kväll här.
Jag
en ny morgon gryr, Jonas. Tomorrow never dies.
Jag är spänd av förväntan på att få höra.
Vad den handlade om?
Ja.
För...
Det kan inte du erbjuda den informationen.
Det är lite mycket begärt. Men vi öppnar i ett terroristläger. Eller en slags marknad. En sån här
rena snabbköpet för terrorister.
En bakluckeloppis vid ryska gränsen.
Ja, det är precis vad det är.
Där man kan checka missiler.
Och vi ser det här genom någon sorts kamerafeed från M's kontor.
Bond är där, han har riggat kameran. På han plats är... i Ryssland alltså.
Ja,
militären bara, nu spränger vi skiten ur det här stället. För de har inte sett att på den här loppisen finns det kärnvapen. Så de hinner skjuta iväg sina missiler. Papphammar.
Alltså den engelska militären. Ja. De tar över showen från M och säger, nej men vi bara bombar det där stället.
Ja.
Mm.
Så är det.
Ja.
Ja, jag är lite otydlig.
Mm. Måste vara tydlig, Anders.
Jag måste vara otydlig.
Ja, det är ditt jobb.
Det är precis.
Mitt jobb är att förtydliga.
Jag levererar.
Vad fan? Jag förtydligar det visst ju.
Vi får i alla fall förklarat för oss att om den här missilen träffar kärnvapnena så kommer Tjernobyl se ut som en picknick.
Just.
I jämförelse.
Mm.
Inte bra.
Nej. Verkligen inte.
Och en terrorist... köpman eller vakt eller liknande där. Han tänder en feting ska röka. Och Bond dyker upp och ger honom en feting.
Med en feting så menar du alltså typ Mariana cigarett.
Jag vet inte vad det var, men
ja, det var ju en rullad cigarett som var så här helt enorm liksom.
Konformad
liksom. Konformad. Ja, det såg ganska wack ut. Och precis när han ska sukta på den så kommer Bond.
Här sprängs det massa saker. Vi snackade om att, för vi har pratat om det, att Pierce Brosnans Bond verkar lite mer, han verkar lite smartare. Mm. Han tänker sig, jag snor planet med kärnvapnena, så kan den där missilen spränga marknaden, så flyger jag iväg. Men då sitter en kille i baksätet som kan strypa Bond under luftfärd. Inte helt genomtänkt.
Vad var det vi sa? Brainy Bond blir brainad.
Outbrainad.
Outbrain.
Han får dåligt lite med syre till hjärnan när han stryps av den här mannen i baksätet.
Ja, men vänta nu här. Vad hände? Han är ju uppe i luften nu.
Ja, nu är han uppe i luften.
Han har snott det här planet med kärnvapnen. Åkt upp i luften.
Get with the program!
Och precis när de här missilerna som de har skickat från London... De smäller ju ner i det här terroristlägret, smäller allting. Bond hinner precis upp med planet genom elden som liksom nästan devourar planet, men han styr upp det genom elden och liksom upp i luften.
Det var en nagelbitare.
Ja, och men då flyger ju ett annat flygplan efter då med en terrorist i, antar jag. Och börjar peppra Bond. Samtidigt som han blir strypt av den här andra piloten.
Vi är i händelsernas centrum.
Just det. Och vad händer då?
Ja, han skjuter ut den där nissen med katapult. Och då ligger han under andra planet. Så då kraschar han rakt upp i det planet.
Den här killen alltså som sitter i baksätet. På Bonds plan. Han. Ja, det är en cool scen. Jag har inte sett någon annanstans, tror jag. Det är ju faktiskt riktigt fräckt. En fin shot.
En man som är på plats här på bakluckeloppisen.
Det är väl Gupta.
Henry Gupta.
Mm.
Han uppfann teknoterrorismen.
Ja.
han har checkat en GPS-spårare thingamajig.
Okay.
Det är den det handlar om.
Ja, Bond ska retrieva den.
Det är någon MacGuffin.
Ja, precis. För tyvärr så är det ju inte den där röda mojängen det handlar om, utan tyvärr så handlar det om... Det är knappt jag orkar säga det, men det är en tidningsmogul som har spårat ur, som det handlar om. En Steve Jobs lookalike.
Jag sitter bredvid här och kör Leonica.
Som, han heter Elliot Carver. Han har någon tidning som heter Tomorrow's News, kanske. Något sånt. Och det är någon sorts världsspännande tidningsimperium.
Men är det spännande?
Nej, det är det verkligen inte. Som spänner hela världen i alla fall. Och han ska precis lansera en satellit som gör att han kan nå hela världen med sina antics. Och hans grej verkar vara att han liksom, han gör nyheter, han skapar nyheter.
Nu ska han starta krig.
Och nu ska han starta krig mellan Kina och typ England och Amerika.
Och då kan han skriva tidningsartiklar, böcker, göra filmer. Mm. Han säger ännu mer, han ska göra massa saker.
Och få sändningsrättigheterna i Kina i 100 år.
Ja, men det kommer ut för senare, va? Det är hans stora...
Det är hans stora avslöjande. Shit, det avslöjar det nu.
Det är när vi får veta liksom vad det hela gick ut på.
Just det, det är det sista han säger, till Bond innan det blir liksom avslutning på filmen. Och jag kommer få sändningsrättigheterna i hela Kina i 100 år! Säger han
är ju redan...
Det är det stora avslöjandet.
Men han är 68
redan. Och man redan bara tar sig för pannan och bara, what the fuck?
Jag gillar när han har ett möte i början. Och du avslöjas också att han har precis lanserat en programvara full med buggar. Så de får uppdatera i flera år.
Jag fick ett läskigt meddelande. Omstart krävs.
Eller så har du fått ett program fullt med buggar. Så du måste uppdatera i flera år. Kan det vara så?
Nej, sant.
Kan det vara så?
Ja, nu hänger jag med.
Kör du carvernet.elliot?
vad var det så?
Var är vi?
Ja, var är vi?
Var är du?
Tappade bort oss.
Var tog du vägen?
Bond åker tillbaka till good old Britain. Han säger hej till M och då blir han briefad om att den här killen, Elliot Carver, är en misstänkt.
Vi har redan sänkt en båt, va, i södra Kina också.
Ja, just
men, det är det här för att starta den här konflikten.
Det hände ju efter introsekvensen. Vad tyckte du om den?
Vilken introsekvensen?
Alltså den här title sequence scene när det är, alltså, Bond-låten körs.
Ja, när vi zoomar in genom... The Matrix in i atomcells kvinnor som dansade, följt av kretskort CGI-damer.
Kan vara det vidrigaste jag sett faktiskt.
Bästa hittills.
Fy fan vad vidrigt det var.
Bästa credits-sekvensen.
Wow. Ja, det är alltså kräkframkallande. Ja. Men det var ju sådär på 90-talet. Allt såg ju för jävligt ut.
Nej, jag tycker det ser fräscht ut. Fränt. Fräsigt.
Med 2016 års ögon så ser 90-talet underbart ut.
Mm, det är dags.
Vilken
för...
hägring det var! Ja, det var en jävla hägring vad det var.
Bond har en trevlig stund med en danska.
Jävla ökenhägring.
Han har alltid kunnat uttrycka sig oralt.
Ja, precis. Moni Penny ringer upp honom precis när han är älskog med en danska. Och han blir kallad till kontoret. Och då säger hon att Bond alltid har varit... han har varit cunning linguistic. A cunning linguistic. Alltså, cunning linguists. Vad säger man? Alltså oral sex på engelska.
Mm.
Så det är en ordvits. En göteborgare på engelska. Som vi nästan uppskattade. Bra gjort, Moni Penny. Tumme upp.
Vet du, den där båten som är utanför södra Kina som de sänker,
ja,
för att starta konflikten.
Ja.
Och den är en statist som försöker skydda porslinet.
Okej. Okay. När båten sjunker, menar du?
Nej, innan.
Innan
jag tror inte att det har hänt någonting. Hon går förbi och så välter hon över arsätterna. Eller försöker skydda.
Och det har inte varit någon explosion eller någonting?
Jag tror att det var innan. Jag vet inte.
Men innan den där märkliga... Det är ju en märklig missil som de skickar mot den här båten.
Ja, det kan ha börjat hända något, kanske.
Vad är det? Det är liksom som en huggtänds utrustad missil.
Mm.
Som liksom snurrar. Huggtänder som snurrar fram och liksom biter sig genom skrovet.
Som går och styr omkring också.
Ja, det är mycket fjärrstyrning i den här filmen. Det fjärrstyrs som in i helskotta, verkligen. Det är mycket tv-spelsvibbar här. Vilket ju inte är helt otrevligt. Men båten sänks och Bond får nys om detta. Och ja, det kan, eftersom båten sänks på kinesiskt vatten. Och båten har ju blivit sänkt av Elliot Carver och hans stealth-båt. Och han gör det här. Och de har Elliot Carver...
Det tror jag har förklarat redan.
Jo, men han har ju tvingat in den andra båten, den här engelska båten, på det kinesiska farvattnet.
Men han lurat dem.
Han har lurat in dem genom att förvränga radarbilden.
Med GPS-spårare thingamajiggen.
Exakt. Och då, det här kommer
det
alltså då...
Det visar sig att de är på vietnamesiskt vatten.
Ja, just det. Det var ju märkligt. Men det vet inte kineserna. De tror att det är på Kina vatten då, eller?
Jag vet inte.
Det var väldigt förvirrande allting. Och det... Den här filmen var inte alls lika bra förklarad som GoldenEye, va?
men den här Elliot Carver, han pratar ju mycket. Jag fick ju Moonraker-vibbar, för fan. Han just maler det på och är så nöjd med sig själv. Och han är en riktig fis. Jag stör mig. Ja, det är inte en bra skurk för mig.
Nej, han var riktigt dålig faktiskt.
Och hans närmaste, man märker ju det, den här Gupta. Under filmens gång så ser han ju mer och mer ut som han håller på att tröttnar på Carvers orerande. Han står ju bredvid och ser missbelåten ut.
Alltså Gupta är ju... Han är en liten farbror som har tagit över Boris roll i GoldenEye. Han är typ teknikkillen som kan programmera saker. Och,
ja, lite mer nedtonad. Men han ser äcklad ut till slut.
Boris var ju roligare, får jag säga. Ja, nej men...
Ja. Och sen har vi den blekaste arien någonsin.
Som Stampe. Heter Stampe, Bambis polare.
Går omkring.
Fast det är en jättestor arier. Ja.
Som de brukar vara ibland, henchmen så här.
Han heter Stamper, men vi kallar honom Stampe.
Men det här är den svagaste arien vi har sett. Fast han är ju starkast, verkar det som.
Rent ja, fysiskt. Han gillar att lyfta Bond. Men det är ju inte förrän i slutet.
Nej.
De har väldigt lite med varandra att göra egentligen.
Ja.
Det är mycket automatvapen istället i den här filmen. Det är lite tråkigt. Man vill ha mer närstrid.
Pierce får posa mycket med automatvapen.
Ja, och det, han ser ju väldigt fin ut när han posar med automatvapen.
Ja, han kan.
Men det blir ju inte särskilt spännande när de bara liksom tömmer magasin efter magasin och det händer inte så mycket. Liksom.
När man ser ju sällan vad de skjuter på. Eller?
Ja, men ska vi on track igen?
Ja, Bond träffar Q.
Nej, innan han träffar Q så åker han med M och Moni Penny i en bil ilfart mot flygplatsen för att de ska skicka honom till Hamburg där han ska gå på ett event med Elliot Carver. Och i bilen så kommer det kanske filmens höjdpunkt. Han blir informerad om att Elliot Carver har en fru som heter Paris och att, oh Paris, det var ju en gammal flamma till Bond bland informerad om. Och Då går M och, eller så M och Moneypenny, de bara, yeah, you go get her, kom igen nu.
Pumpar ni på information?
Pumpar ni på information, säger de knowingly.
Ja, helt ändrat spår sen förra filmen. Där
helt
de bara,
plötsligt är de med på båten. De bara,
Bonden.
Bond, du kan ju pumpa vem som helst på information, eller hur? Nudge, nudge, say no more, say no more.
Ja, ja, det är ju sant.
De kallade honom sexistisk gris i förra filmen.
Dinosaurier.
Dinosaurier, precis. Dinosaurier. Men här så är det en dinosaurie som de bara, jajamän, nu gör, go off and do your thing.
Ja, men det måste ha hänt en hel del mellan 95 och 97.
En del vatten har hunnit passera under broarna.
Ja, men nu är det dags att pumpa igen. 95 skulle man hålla lite låg profil. Vad hände?
Ja, vad hände med världsläget 97 egentligen?
Det vet inte vi.
Nej, det är verkligen inte. Nåja.
Någon kanske kan höra av sig och berätta varför det... Vad som hände?
Bond åker i alla fall iväg till...
Jag trodde att Bond träffade Q på flygplatsen, för de åkte ju iväg i ilfart. Jag trodde att Q fick dyka upp där. Liksom. Men han är ju uppenbarligen i Qs labb, för han har ju en... Geopard eller någonting, eller vad var det?
Nej, men de är på en flygplats.
De är på en flygplats. Jag trodde det var Qs geopard.
Men lugnare nu.
Ja, nej, men jag är ju borta som vanligt. Bortkollad.
Bond åker till Hamburg. Väl på flygplatsen så stöter han på Q som är klädd som en steward i någon röd jacka.
Jag trodde han bara var klädd så där. Jag tyckte det var stiligt.
Och de har sin... Alltså, de funkar ju verkligen. Pierce Brosnan och Q har ju en magnetisk kemi med varandra.
Det är bästa kemin mellan Bond och Q.
Ja, det är suveränt.
Jag sa, fan, jag vill ha en buddycop-rulle med de här två.
De är ju fantastiskt fina, verkligen.
Men okej, okay, för först tänkte jag att det var på flygplatsen, men sen var det så mycket med grejerna, uppfinningarna,
han tar
liksom
med.
Kändes som att de var någon annanstans, men Q liksom, han tar över där han är och bara äger platsen. Det är så det är.
Ja, men han tar ju med honom till en hangar bredvid.
Och det är sådär portabelt,
och det är där de har massa grejer. Så där har de en bil, den här BMW:n, och bredvid BMW:n så är det alltså en bur med en leopard som de inte fokuserar på, som bara är liksom i bakgrunden, och vi bara, what the fuck.
Qs resesällskap.
Antagligen.
Men Emma har alltså slutat med de här portabla kontoren. Det slutade ju...
Så det är Q som är ute på fältet.
Q drar vidare.
Ju äldre Q blir, desto mer ute på fältet är han alltså. Intressant spaning här.
Ja. Men när de står... Det intressantaste spaningen är i alla fall att när de står och pratar så gör Pierce hissen på Q.
Ja, oh, det är det bästa!
Tre gånger!
Det är det bästa i hela filmen.
Han står och spanar... Ja, ja. Neråt. Han inspekterade goods.
Alltså, det är så skumt.
Men tre gånger, tre tillfällen.
Och det är en rejäl hiss han kör också.
Den sista, ja. Då gör han det med eftertryck.
Alltså, den sista. Först så bara borrar han sig ner i Qs privata delar.
Det ser mer ut som i magen någonstans. Är det slipsen som drar åt sig uppmärksamhet?
Jag vet inte, men Nej. Det är någonting med bara, wow, vad har du där? Vad har du där? Och så, tittar vi upp. Åh, där har vi Q. Okej, wow. Vilken kille.
Vi tar den igen.
Retake. Ja, nej. Kemi. Kemi, jag säger
verkligen.
Det. Wow.
Jag blev också...
Stekhet scen.
Bond skulle ha en tillfällig identitet. Jag utropade, shit, det har inte Bond kört på länge. Han brukar bara köra James Bond. Det visar sig att han kör den hemliga identiteten James Bond. The banker. Ingen James Stock här inte.
Men han säger ju Bond, James Bond, när han introduceras till Carver.
Bond, James Bond, I'm a banker.
Jag fattar inte riktigt.
Så det är bara att han...
Varför kan han inte köra en hemlig identitet? Varför ska han köra sitt riktiga namn?
Det skulle ju kunna vara så att en nyhetsmagnat någon gång har hört talas om den här Bond som...
Man kan tycka det, med tanke på allt han har pysslat med. I alla fall, Bond går ju till den här galan som Carver anordnar.
Precis, jag berättar allting helt omvänt, så att det är obegripligt. Men...
Ja, vi hoppas ju att lyssnarna får ut någonting av det här. Tveksamt som vanligt. Men i alla fall, på den här galan så säger Bond hej till Elliot Carver. Han träffar också filmens båda Bondbrudar, Terry Hatcher som spelar Paris Carver, och Michelle Yeoh som spelar, vad heter hon?
Wai Lin.
Wai Lin är en kinesisk agent som poserar som en kinesisk journalist som liksom har snikat in på festen. Och Bond, han börjar genast snacka med Paris och we will always have Paris. Säger han inte. Men han kunde.
Han frågar, jag undrar hur du skulle känna, så ser jag igen och får en örfil. Och säger, ja, så.
Just det. Han typ lämnade henne för länge sedan. Han gjorde väl sin vanliga grej, antar jag.
Men han sa inte hej.
Han sa väl att han skulle ringa och så gjorde han inte det.
Ja, typ. Henry Gupta spanar på en monitor, zoomar in lite. Han är just trots allt teknoterrorismens finare. så nu kan han zooma in på en monitor.
Det är alltså den här killen från inledningen som hade den där terrorist... rena snabbköpet för terrorister.
Ja, han plockar även upp ljud och sånt. Han hör henne säga, har du, sover du fortfarande med en picka under kudden, Bond? Ja. Då blir ju Elliot Carr misstänksam så småningom.
Just det. Bond blir ju nappad av Carvers säkerhetsvakter och de drar in honom i ett rum och börjar spöa skiten av honom.
Ja, den går Bond rakt in i.
Ja,
det är konstigt. De säger typ, kan du följa med här? Och Bond säger så här misstänksamt. Ja, jag vet nog vad det här är. Och så går han in där.
Och så får han stryk.
Så får han stryk.
Ja, man trodde ju att han var brain in Bond, men inte här verkligen.
Men han återhämtar sig och ger dem stryk tillbaka.
Absolut. Det... Och sen drar han ut proppen för hela sändningen som Elliot Carver pysslar med.
Det värsta som kan hända Elliot.
Elliot står i direkt sändning och pratar med massorna över hela jorden och berättar om sin fantastiska plan att han ska erbjuda nyheter dygnet runt, när som helst. Det här var ju typ när internet precis höll på att komma igång. Så då verkade väl det liksom det hett. Wow, kan man få nyheter när man vill? Vilken grej. Idag skrattar vi bara åt det här. Men då var det uppenbarligen tillräckligt för att bygga som plott i en Bondfilm. Att en skurk vill ha världsherravälde på nyheterna. Patetiskt, som Elliot Carver uttrycker det i senare filmen. Ja, men innan han blir spöad, Bond, så har han ju ett heart-to-heart med Carver när Carver fortfarande tror att Bond är en bankir. Och då säger Bond att han skulle kunna bli lost at sea. Adrift.
Ja, poetiskt.
Han petar in två stycken pikar till den här sänkningen av fartyget som man tror att Elliot Carver är involverad i.
Och ger en föraning om hur filmen kommer sluta.
Adrift.
Adrift. Likt många Bond-film.
Lost at sea. Men i alla fall, Bond drar därifrån. Väl på sitt hotellrum så får han besök av Paris som stormar in och slänger av sig kläderna.
Nej. Hon skälver när Bond klär av henne kläderna.
Var det tvungen att ta upp det?
Ja, det är väl väldigt viktigt.
Mm. Ja, en skälvande Terry Hatcher senare och vi är... Vad är det? Vi är fortfarande i Hamburg, va?
Vi är länge i Hamburg.
Ja, väldigt länge i Hamburg. Väldigt tråkig stad verkar det som. Väldigt tråkiga vyer tycker jag.
Är det nu Bond kanske ska in på labbet?
Just det, han ska infiltrera labbet där de har den här Guptas kodknäckarmaskinen, den här MacGuffinen. Väl inne på labbet blir det
massa... Det var här vi överhuvudtaget inte förstod vad vi tittade på.
Nej, vi förstod inte vad han gjorde.
Vi visste inte ens att det fanns ett labb, tror jag. Men de har pratat om labbet tidigare.
Ja, möjligtvis, ja.
Eventuellt.
Men i alla fall, Bond inne på labbet, det blir pang-pang. Här dyker även Wai Lin upp och säger tjena.
I kassaskåpet ligger diverse.
Ja, i kassaskåpet så hittar Bond dels den här MacGuffin-kodknäckarmaskinen.
Och vad... Nej, det är en GPS-thingamajig.
Ja, en GPS-thingamajig, men det är en MacGuffin.
Men du tänker på...
Jag tänker på...
Kodknäckaren i Hennes Majestäts hemliga tjänst. För det ligger en hänvisning till den scenen. Just i kassaskåpet.
Som ni kanske minns så bläddrade ju Bond i en Playboy i den filmen.
Medan han väntade på för att öppna kassaskåpet.
Just
här.
Det. Här öppnar han kassaskåpet. Och vad hittar han? Porrisar! Porrtidningar. I kassaskåpet.
Men han står över det här.
Han motstår frestelsen och...
Nej, men Pierce Brosnans Bond är lite classier. Han är intresserad.
Du får gärna tänka på att det var George Lazenby som browsade den där Playboy-tidningen.
Mm.
Man trodde ju att han hade lite klass, men...
Nej, men Playboy hade ju artiklar också.
Ja. Det kanske var de man var ute efter.
Elliot Carver kanske skriver artiklar i de här tidningarna.
Ja, man kan ju hoppas.
På väg därifrån störtar Violin in också. Och Ghostbusters i korridoren bakom störtar in. Nej, du springer ett gäng vakter bakom i korridoren. De först ser ut som de har bruna overaller på sig. Fast de har ju bara bruna skjortor.
Ghostbusters.
Eller grå. Ja. Jag tror det var Ghostbusters som kom efter. Violin får ett tillfälle att promenera jättesakta ner med någon vajer för en vägg, vilket Bond uppmärksammar, tycker jag. Det ser ju annorlunda ut.
Han hör ju på ögonbrynen.
Mm. Men det är jättesakta. Det är tur att ingen ser den, för då hade de blivit skjuten.
Ja, det där ser ju helt opraktiskt ut.
Varför svingar de sig inte ner?
Som Tarzan.
Eller det är för att få Bond att höja på ögonbrynen.
Värt att notera är att Bond svingar sig som Tarzan även i den här filmen.
Med den ljudeffekten?
Nej, tyvärr utan ljudeffekten. Det hade ju höjt den här filmen om man kört den också.
Tillbaka på hotellrummet har ju Paris blivit mördad.
Exakt, för att Carver kom på att hon hade hjälpt Bond. Eller hon hade vägrat avslöja att han var hemlig agent, för det visste ju hon. Så han har inga problem med att mörda sin egen fru.
Och tvn sänder redan det som en nyhet. Och att Bond ska ligga död bredvid.
Och då, ja precis. Och då dyker ju den här mördaren upp.
Dr. Kaufman. En skicklig pistolskytt.
Han spelas ju av någon som jag känner igen. Jag kommer inte på hans namn. Men han är fantastiskt utseende verkligen. Han ser otroligt slämmig ut. Och nästan lite så här vässleliknande i utseendet.
Ja, han har ett väldigt bra ett ögonblick här. Så ska vi nog...
Han kommer i alla fall in och säger app. Sätt dig på sängen. Här har jag puffran riktad mot dig. Och nu ska vi ta det lugnt här. För nu ska jag sätta mig i den här fåtöljen och... Det ser så himla märkligt ut.
Och så vill han också punktera han tydligt. Jag kan skjuta er från Stuttgart och få rätt effekt. Han säger förmodligen något lite bättre på engelska, men jag älskar ju svenska.
Det är ju när Bond säger att du kan inte skjuta mig från det där hållet och få det att se ut som ett självmord. Och då säger han, du, inga problem. Jag skjuter er från Stuttgart, samma effekt.
Vincent... Chiavelli.
Men jag kan heter han Vincent
Chiavelli. Dog tyvärr 2005. Han är bara 57 år gammal. Var med i Jökboet bland annat och Batman återkomsten som Organ Grinder.
Ja, men det kommer jag ihåg. Han har ett fantastiskt utseende verkligen.
Ja, han har gjort jättemånga. 156 filmer lägger han under sig.
Wow, vilken kille. Ja, men han, jag kan inte riktigt sluta tänka på det här ögonblicket när han sätter sig i fåtöljen. Det är helt fantastiskt. Han ser ut att plågas enormt av livet i stort. I alla fall, han sätter sig i fåtöljen och han säger
Jag tyckte jag gick för fort fram här.
Alltså, det är så bra. Varför gör han det? Har han stått och väntat på Bond liksom bakom dörren i 2 timmar och bara, ja, äntligen får jag sätta mig. Ja, fy fan vad skönt.
Det här är höjdpunkten för
det. Det är kanske det här som är höjdpunkten, faktiskt. Ja, men Vincent Chiavelli är ju en sån utmärkt skådespelare, så han verkligen förmedlar det här ögonblicket så bra.
Jo, nej men han är ju... Han är Dr. Kaufman.
Han är Dr. Kaufman, helt klart.
Bond levererar ett lik till det här nyhetsinslaget i alla fall. Han lyckas få Dr. Kaufman att skjutas så att det ser ut som att någon har tagit självmord. Som ja. Nyheten redan rapporterat.
Grejen är ju precis det att Carvers män har ju omringat Bonds BMW.
Ja, det tycker jag är roligt. För jag satt och ropade hela tiden för att Bonds bil kan ju prata med en kvinnoröst som Q har installerat för. Han trodde att Bond skulle lyssna mer på en kvinna.
Mm.
Den frågar Bond när han kliver in på hotellet vilken säkerhets... nivå ska jag lägga mig på. Och vi får inte veta vilken Bond väljer. Men när de här henchmännen står där runt omkring, då känner de på dörrarna och får stötar. Och det är i alla fall två som gör det. Sen tror jag vi skulle klippa tillbaks till två till som står. Att du står i turordning och får en stöt. Det är roligt.
Men de försöker ju attackera med släggor och allt möjligt. Men ingenting biter på den här bilen. Och då ringer de upp till Dr. Kaufman precis när han ska skjuta Bond och säger nej, men du måste pumpa honom på information. Det som Bond är så bra på att pumpa kvinnor på.
Dr. Kaufman visste så väldigt bra på att pumpa vem som helst på information. Just han gillar tortyr.
Han har ju världsrekord, eller han har någon sorts rekord, 52 timmar i tortyr.
Med några gamla kinesiska
chakra-metoder.
Det
avslöjas ju inte här. Det säger ju Stamper sen, som är Dr. Kaufmans lärjunge. Och han ser Dr. Kaufman som en far.
Just det. Du tycker Bond är sådär.
Ja, äckligt.
Dålig pappa.
Verkligen. I alla fall, Bond dödar Dr. Kaufman när det sprakar till i hans lur.
Ja, nu är vi kapp varandra.
Ja, bra. Äntligen. Uff. Bond springer ner till sin bil och nu blir det en himla massa action här, för då börjar de skjuta på bilen och rutorna går sönder, både fram och bakrutan, och han har ju kastat sig in i bilen i baksätet, för den här bilen har ju en speciell grej, den kan nämligen styras med en remote control, precis det vi var inne på tidigare. Det är mycket fjärrstyrning av saker. Så Bond har en liten, han har en Ericsson-telefon som man kan öppna upp, och så har han en liten styrplatta i den. Och med den här så kan han styra bilen. Så han ligger i baksätet och undviker liksom kulorna som viner ovanför. Medan han ser en liten miniskärm på Ericsson-telefonen, och så styr han bilen genom det här parkeringshuset. Och det är ganska flex igen.
Ändå kritiserade han skarpt baksätesförare i början när någon försökte strypa honom från.
Ja, just det. Ja.
Men nu går det bra. Ja. Nu går det för sig.
Ja, verkligen. Herregud. Det händer ju en hel del här. Bland annat så skjuter de en bazooka-skott rakt igenom bilen. Eftersom både framrutan och bakrutan är pajad, så passerar missilen rakt igenom bilen och träffar bilen bakom.
Boom!
Boom shakalak. Bond, ja, han har ju massa roliga tillbehör i den här bilen. Det hände ju aldrig någonting med bilen i GoldenEye. Det fanns ju massa roliga saker där. Saw Q. Men vi fick ju aldrig se dem.
Men just det.
Men det får vi ju verkligen göra här.
Det får vi igen med Roger.
Nu Bond skjuter missiler. Han släpper ut spikar som krossar däcken på förföljande skurkar. Och inte att förglömma, när han vänder på steken och åker tillbaka, så åker han genom de här spikarna. Däcken går sönder. Och vi bara, men var det där så himla smart? Och då trycker han på en knapp som gör att däcken pumpas upp igen automatiskt. Och då ser han så jävla lycklig ut. Det är också ett underbart litet ögonblick. Pierce Brosnan ser så glad ut.
Skulle inte du vara glad då? När du pumpar upp däcken sådär?
Han ser ut att vara 5 år gammal och har fått en liten gosig present i födelsedags... present.
Så småningom tänker han att det här kan, bilen kan fungera som en avledande manöver dessutom. Så han hoppar ur i farten och så kör han ut den från taket. Och så kraschar den rakt ner i en bilaffär. Eller en hyrbilskontor. Det tycker han också är jätteroligt. Att han prickar in den där.
Just det, han ser väldigt nöjd ut.
Kunde ju sitta någon och jobba där, jag vet inte.
Ja, han hittar så lite osäkert ut. Nåja, Bond känner sig klar med Hamburg äntligen, tycker vi.
Undrar hur dyker i Vietnam.
Ja, det är ju tråkigt.
Vi får en undervattensscen.
Du hade kollat upp där i förväg och kände liksom hur marken försvann under dina fötter.
Jag skulle ju försäkra mig om att Philip Cook var inblandad här på stuntkoordinatorsidan, och det under så stod det ju en annan stunt coordinator underwater scene, och jag kände bara, jag skälvde när
Terry Hatcher är inte den enda som skälver. Men hur hamnar de... Jo, men innan han är nere i vattnet, Bond, så blir han ju släppt från en flygplan.
Ja, Jack Wade och kompani. Han träffar ju Jack Wade med fiskhatten.
Vår gamla favorit från GoldenEye och som den här killen som spelade Onding i Iskallt uppdrag. Men som återupplivades som ny karaktär i GoldenEye.
Han har en fin fiskhatt.
Han har en jättefin fiskhatt.
Galet mönster. Mycket färger. Jag trodde det var typ massa flaggor eller någonting. Men det är ju mer något annat. Abstraktare mönster. Fräsigt.
Indeed.
Vad skulle man inte ge för den?
Mm, ja, kanske en 20.
Skulle man inte ge.
Nåja.
Han ska dyka med något. Kallar det något speciellt. Alltså när han hoppar fallskärmen. Halo jumping.
Ja, det men det har man ju hört om.
320 blås eller något.
Säkert. Han åker ner i vattnet till den här sänkta båten och där träffar han på Wiling som också är ute och dyker.
Vilket sammanträffande.
Ja, verkligen. Hur gick det här till?
Hon är bara på semester. Bond är bara på semester. Jack Wade var i alla fall på semester, det såg man ju.
Ja, det var han verkligen.
Han var ju skjorta och
fiskat. Han var ju kläderna, absolut. De säger i alla fall hej hej till varandra och tänker, bra, nu träffas vi igen.
Nu kan hända grejer.
Båten rasar ner i ett, alltså den står ju på en liten klippa i vattnet, undervattensklippa, som rasar när de är inne i båten. De klättrar upp genom en skorsten eller någonting och upp till ytan, och där kom Stampe.
Ja, han står lite, han skjuter någon av hennes polare där som står på en båt med en harpun. Sen står han väldigt casual med harpunen på axeln. Det var hans...
Shining moment.
Det var hans shining moment. Det var inte mycket. Men...
Nej, men han är ju inte mycket.
Fick de tag i det de skulle där på båten?
Vad skulle de hitta det?
Varandra.
Jaha, ja.
Nej, men det var ju... De hade ju ett ärende.
Ja, men Bond skulle väl säkerställa att båten...
Ja, positionen bara.
Positionen på båten.
Ja, det räckte så.
Och det gör han, och han blir tillfångatagen av Stampe som för Bond till Elliot Carver i hans... högkvarter i Vietnam. Vad heter stan?
Bond uttrycker ett trött another Carver building.
Just det, när de för sig via helikopter.
Man håller ju verkligen med.
Ja. Den är ju prydd med en sån här enorm poster för som med Carvers ansikte.
Ja, vi åker ju nästan rakt in i ögat på den. Alltså.
Just det, du skällde.
Nej, nu skällde jag inte. Nu är det något annat. Vill jag säga.
Det är i alla fall här de blir informerade om att Dr. Kaufman är bra på tortyr och att Stampe nu ska tortera skiten ur Bond.
Ser de här verktygen lite ut som
tandläkarredskap?
Jag tänkte på de där gynekologverktygen i den här Cronenberg-filmen där Jeremy Irons spelar tvillingar.
Den ja. Kom 88 då.
Namnet
faller. Ja, jag kommer inte heller på det.
Sånt ska de ägna sig åt.
Ja, precis. Så Bond får möta sin tvilling här. Nej, det får han inte.
Bad Bond.
Men han beslutar sig istället för att skapa en avledande manöver och plocka tag i ett automatvapen och börja skjuta alla skurkar. Bond och...
Spark och slåss lite här också.
De kastar sig ut för ett fönster och sen så kastar de sig ut för den här posten på Carver som är ut för byggnaden. De tar tag i varsin liksom... tråd från den. Och så river de ner längs den. Och sen så kastar de sig in i en våning längre ner.
Men det är ingen dum idé det där. De kanske skulle gjort en bondfilm med Pierce Brosnan där han möter sin onda tvilling. Tror inte Pierce Brosnan hade varit väldigt bra på att spela sin onda tvilling?
I alla fall skitsamma. Nu blir det i alla fall en massa action. Äntligen. För det var ganska såsigt.
Nu kommer den bästa actionscenen.
Nu blir det en jävla bra bågescen.
Motorcykel alltså.
Ja, motorcykel. Bond och Wylin är ju nämligen länk... Alltså de har ju...
De har handcuffs.
De är handklovor med varandra. Och då måste de hoppa upp på en båge och då måste Wylin sitta...
De får ändra positioner under jaktens gång.
Ja, för att det är bökigt för dem att sitta på den här bågen.
Du styra båda två med en varsin hand.
Wylin är ju lite mer rörlig så hon får skutta runt lite medan Bond sitter och... Ja.
Brummar.
Det här är ju en väldigt kul scen för att den här motorcykeln, den flyger ju verkligen fram över alla möjliga ytor och in i alla möjliga saker. Och
de har gjort väldigt mycket på tak och... Då kommer en helikopter också.
Ja, men det, den här scenen är precis som Älskade spion, när den där biljakten. Först är det en massa bilar som de avverkar, och sen så kommer helikoptern upp som liksom, ja.
Slutboss. De får hålla på länge också, det är en lång scen.
Ja, det är en riktigt lång scen. Med många akter. Den är faktiskt ganska snygg.
Sluta med en duschscen.
Ja, men då är ju action-scenen slut.
Jo.
Ja.
Men det följer en duschscen direkt på. Det är väldigt
men
smakfullt.
Uppseendeväckan
är... Alltså, man följer ju en action-scen med en duschscen, helt klart. Alltså, det
är bara så man gör.
Ja, men det tummar upp här ändå.
Innan duschscenen i alla fall så jagar den här helikoptern en hel folkmassa med sådana rotorblad.
Ja, det var obehagligt.
Helt
får man göra så, Jonas?
Jag vet inte. Nej. Alltså, den helikoptern vinklade ner rotorbladen mot marken, och sen så bara körde den liksom som en slottermaskin fram mot en folkmassa som bara sprang.
Precis.
Såg ganska crazy ut. Bond och Violin åkte med sin motorcykel mot den här, slängde ner motorcykeln så att de liksom gled under rotorbladen, och sen så hakade de fast helikoptern med någon vajer så att den flög in i en byggnad och sprängdes.
Boom.
Man kunde se dockorna.
Mm.
Det tyckte du var fint.
Ja, du tyckte det var roligt. Man kunde se dockorna.
Ja,
okay. Klipp till duschen som alltså är bra. Nu med Mona också om att tvåla varandras hår. Så det är en rigorös, genomarbetad duschen.
Ja, och när de är klara så kedjar Weiling fast Bond vid ett rör.
Mm, hon dyker upp handbojorna med sitt örhänge och kedjar fast Bond vid ett rör. Och hon låter meddela att jag jobbar ensam. Bond kunde tänka sig ett samarbete.
Violin springer 100 meter till sitt högkvarter.
Hennes Batcave visade sig.
Ja,
men det följer en fighting-scen direkt på här. Så vi har haft en bil, motorcykel, helikopterjakt i flera akter. Mm. Följt av en duschscen, följt av en fighting-scen. Anders... Här får ju filmen upp verkligen ångan.
Ja, men här är det bra. Här är det bra, absolut.
Och de fotar helbild i fighten här. Man ser... Annars,
det är viktigt för dig.
Men amerikanska filmer i den här tiden, brukar inte det vara från midjan och uppåt? Det är mycket alltså, sparkar
jag förstår inte, om man har en grym fighter, vill man inte att hon ska se bra ut?
Ja, men de brukar missa det i alla fall. Jag tror vi kan tacka Philip Cook här,
som vill köra helbild. Ja, men det var en snygg fight. Den var ju kanske inte, alltså den var ju inte uppseendeväckande snygg, det ska jag väl inte säga. Men den var bra. Hon klättrar runt lite på saker i det här huset och uppför stegar och ja, dunkar killar till höger och vänster.
Ja, hon är inte helt wasted. Man får
nej, men hon får ju göra någonting i alla fall med sina skills. Det är ju trevligt. Bond kommer in och skjuter ner en kille som har henne på kornet. Nej, han
knackar på honom.
Han går fram och knackar honom i bakhuvudet så här, lite så här lojt.
Jonas försöker illustrera här nu på mig ifall någon
så att han vänder sig om och får en knytnäve i ansiktet. Och då öppnar den här Batcaven upp sig.
Hon är Q, eller hon har en egen Q. Alla har en egen Q.
Det här är ju Q-lab typ, för att det här händer en massa konstiga saker. Bland annat så levererar Bond det kanske bästa lätet vi har hört i Bond-filmernas historia. Han går fram till någon sorts drake, alltså en drakstaty. Han tar på drakhuvudet, det böjs bak en aning och plötsligt så sprutar draken eld. Och han blir förskräckt, backar bakåt och säger yeah! Någonting. Och det är fantastiskt. Vi spolade tillbaka och såg det där typ 3-4 gånger.
Ja, det var... En bra minspel där också. Man kunde nästan tro att de inte berättat för Pierce Brosnan att den där skulle spruta eld, utan bara gå och ta på den där draken. Det var nästan en riktig reaktion.
Ja, men det var fint.
Han råkar ju utlösa massor med konstiga grejer där. Han beter sig ungefär som han brukar göra.
Hemma hos Q. Mm.
Man tar sedan dit man kommer. Nej, tvärtom. Man tar Q dit man kommer.
Man tar Q dit man kommer. Ja, så är det. Mm. Bra. De har i alla fall kommit på att den här stealthbåten finns någonstans där utanför. Och då ber de sig ut med en jonk. Och här är vi ju mannen med den gyllene pistolen, territorium. Det är de här häftiga
öarna som ser ut som svampar.
Ja, de åker ifrån den här jonken med en liten rubberboat och så ber de sig in i Elliot Carvers stealthbåt.
Jag vill bara påpeka att i Another Carver Building så går alltså en man förbi i korridoren och Wailin säger "Oh, General Chang."
Och det är...
Det är alltså Philip Cook, koreografen. Han är inte med när jag kände.
Han är med 2 sekunder.
Det var en märklig cameo. Jag trodde kanske att de skulle ha en fight tillsammans.
Ja, så blev det inte.
Tänk att få se en Michelle Yeoh versus en Venom liksom.
Istället får vi då i den här stealthbåten...
Ja, vad får vi där?
Ja, det här vi får en massa poserande med automatvapen. Och ja, just det. En himla massa skjutande.
Mm.
Ganska odramatiskt.
Men det är bra påsar och uppknäppt skjort.
Krön. Ja, men han ser ju fin ut. Det gör han ju när han skjuter med automatvapen.
Mm.
Det händer en massa saker. De spränger en massa explosioner. Och ja, vad händer egentligen?
Wailin blir tillfångatagen, blir fritagen. De slåss och bråkas.
Den här Gupta blir skjuten av Elliot Carver själv, eftersom man inte behöver honom längre. Bond har honom som gisslan, men ja.
När allt har börjat sprängas väldigt, väldigt mycket, då gör Elliot Carver kanske sin bästa insats. Han har en kort scen där han står och tittar lite tomt ut i luften. Har liksom själv lite sändningsuppehåll. Och man ser reflektionen av 2 monitorer eller skärmar i hans glasögon.
Mm.
Det var hans insats.
Jag skulle vilja säga att det enda Elliot Carver har är att hans hår lyser läskigt i en scen.
Jag just det, en tidigare scen. Ja. Att vi glömde den. Ja, det är de här 2 grejerna han har då.
Ja, det är de 2 grejerna.
Reflektionen precis. Av tv-skärmar i glasögonen och hår som lyser lite läskigt.
Annars är han bara en liten fisk.
Det är också när han är uppgiven. För då har ju Bond sabbat den där presskonferensen. Och då sitter han också och tittar tomt ut i luften och bara... Ja, jag har i alla fall mitt lysande hår. Det är allt jag har.
It's all I have, man! It's all I have!
Men han håller ju truten i alla fall.
Mm. Ja, han säger väl lite saker.
Det korta klipp. Nej, alltså just då, han säger jättemycket annars, hela tiden.
Ja,
alltså i de här korta, där han gör sin insats, då är han tyst.
Ja. Han säger...
Här
säger han ju bland annat patetiskt till Wailin när hon försöker...
Ja,
han hånar hennes kung fu-kunskaper. Hon försöker slå till honom.
Mm.
Hon håller som gisslan då. Hon försöker göra en kung fu-utfall, men hon blir övermannad av vakterna. Och då börjar han kung fu-vifta med sina händer.
Avsluta med lite höft-moves. Alltså han hånar. Hånande rörelser.
Ja, och så säger han patetiskt. Men det enda som är patetiskt, det är Elliot Carver! Vad fan? Våga göra så mot Michelle Yeoh, kom igen. Vad är det för jävla sätt?
Nej,
fy fan. Ja, de spränger skiten ur den här stealthbåten i alla fall. Och
ja,
till slut så blir ju då Elliot Carver, han blir ju mosad av den här
borrmissilen
som sänkte den där båten i början av filmen. Och Stampe, han sprängs.
Ja, just det,
de har ju en fistfight, Bond och Stampe. Och här håller ju Stampe Bond högt.
Högt värderad. Du är min nya far! Kan inte du lära mig ett annat?
Ja.
Ja, för Bond sticker ju kniven igenom och han märker ju bara tycka att det här är skitnice alltså.
Ja, men som en, det är ju en äkta arier i en Bond.
Njuter.
Man kan, man kan sticka kniven i en aria i en Bondfilm, men han lyfter inte ens på ögonbrynet.
Innan han ju han lyfter upp ögonbrynet dock. Han gör ju
nöjda
miner med höjda ögonbryn.
Men, han har inte mer än så i alla fall.
Han har dumpat Wailin fast kedjad ner i vattnet. Bond måste hinna med den här killen och hoppa ner. Vi förstod inte varför hon inte klättrar upp själv. För,
Det var högst oklart. Hon är ju verkligen kapabel.
Man måste hinna med det.
Inte här. Vi spekulerade i att hon kanske väntade på att Bond skulle komma ner. Men ska inte komma och kyssa mig nu då? Ge mig lite air bubbles.
Mm.
Vilket ju är vad han gör i slutet.
Ja, precis. Men, det är ju värt att vänta på i och för sig.
Ja.
filmen är slut. Ja,
de ligger och guppar på vattnet.
Ja, och de...
Vi drar täckmanteln över oss. Vi också gör.
En brittisk båt åker förbi och ropar: finns det någon Bond här ute i vattnet?
Hallå!
Hallå, finns det en Bond här? Men han säger: nej, nu säger vi ingenting. Vi ska ligga här och vänslas lite. Och filmen är äntligen slut.